har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
Och med mig Jakob Bursell.
Den 20 februari, för en vecka sedan, när det här avsnittet släpps, så kom det två stycken nyheter. En bra och en dålig. Vi är ju optimister här, så att vi börjar med de bra nyheterna. Inflationen är ner.
Mm. Från 12,3 till 11,7%. Och äntligen så kom den här vändningen som vi har väntat på.
Precis, och det här är ju toppen. Men ändå så var all nyhetsrapportering så här. Nya mardrömssiffran, allt är fortfarande dåligt. Under rubrik, chefsekonomen, sämre än sämst faktiskt.
Ja, jag vet, så konstigt.
Jättekonstigt. Och det här hänger ju då ihop med den dåliga nyheten som kom samtidigt. Den underliggande inflationen stiger.
Mm, precis, så då gick den upp från 8,1 till 8,7 eller något sånt.
Precis, och min känsla är att det här överraskade folk lite grann. Att det här liksom var en så stor grej, det här med den underliggande inflationen.
Ja, men det kändes lite som att vi har en monstret inflationen som alla har pratat om och kämpat för att bara besegra under förra året.
Mm.
Och sen när vi äntligen liksom får in en bra stöt så står Riksbanken där och säger, jaha, ni trodde att det där var monstret. Nej, nej, nej. Det här är monstret. Och så pekar de på den här lite hemligare underliggande inflationen som ingen vet vad det är från.
Exakt. Och det var lite så att alla var så... Vad då den underliggande inflationen? Vad då underliggande inflation? Vad är det här för ny inflation som vi tydligen ska oroas för? Så jag tänkte att det är det som vi ska försöka reda ut idag. Vad är egentligen underliggande inflation? Vad skiljer den från vanlig, hederlig inflation? Hur mäter man den? Hur mycket påverkar den egentligen vår penningpolitik? Hur mycket ska vi oroa oss för den? Och dessutom, varför vissa, inklusive en vice riksbankschef, menar att vi inte ska titta så mycket på den? Vad då underliggande inflation? Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet.
Mm.
Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack. Så det har kommit nya inflationsbesked. Ett positivt, inflationen sjunker, och ett negativt, den underliggande inflationen stiger.
Mm.
Vilket då leder till den naturliga frågan, vad är den underliggande inflationen för något?
Ja, och för att svara på den frågan så har jag vänt mig till en person som jobbar med att agera på underliggande inflation. En vice riksbankschef med röd slips.
Jag har alltid en röd slips.
Visst, är det ett statement?
Ja, det får folk tolka som de vill.
Ja, men om jag ber dig att tolka det?
Nej, då berättar jag inte.
Det här är Henry Olsson. Han har varit en av 6 stycken vice riksbankschefer sedan 2015.
Tidigare i mitt liv har jag jobbat inom det akademiska, och jag är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
Och anledningen till att det är just Henry Olsson snarare än någon av de andra 5 vice riksbankscheferna som jag vill prata med om det här, det är att Henry har intresserat sig lite extra för det här med underliggande inflation. Han har arbetat mycket mer på Riksbanken. Han har också hållit ett tal med titeln Underliggande inflation på gott och ont en gång. Jag ska inte säga att Henry Olsson är Riksbankens underliggande inflationskille, men han är Riksbankens underliggande inflationskille.
Ja. Så vad är då den här underliggande inflationen?
Ja, men som vanligt så måste vi börja lite i en annan ände, som är då vanlig inflation. Och vi kan ju vara vanlig inflation är vid det här laget, men bara en liten snabb repetition.
Ja, i princip kan du ju säga att inflationstakten som vi mäter den, det är ju då prishöjningarna under viss tidsperiod. För det mesta liksom denna månad jämfört med 12 månader tillbaka. Och det här prisindexet, den här ökningstakten, vad den ska mäta, det är egentligen levnadskostnaderna för hushållen den här månaden jämfört med hur höga levnadskostnaderna var 12 månader tillbaka i tiden. Så inflation, det är egentligen hur mycket våra levnadskostnader stiger.
Och som sagt, där kan vi ju, och på ett sätt är det här nästan liksom för grundläggande för att den säger det här avsnittet, men jag tycker ändå att det finns en poäng i att säga det här. Att mäta inflation är ett försök att mäta ökade levnadskostnader.
Och vilket då görs med KPI, som står för konsumentprisindex.
Precis. Men redan här så måste vi notera en liten avvikelse som handlar om Riksbankens mål, inflationsmålet.
Mm, som alla vet är 2%.
Precis. Det är inte en 2% ökning av KPI, utan av KPIF.
Som då står för KPI med fast ränta. Man försöker räkna bort hushållens räntekostnader.
Exakt.
Och kanske företags också.
Ja, för det man liksom försöker göra när man vill få ner inflationen, det är att höja räntan. Och om räntan stiger så stiger folks räntekostnader. Och då kan det se ut som att inflationen ökar för att man försöker bekämpa inflationen.
Ja, men det är ändå logiskt.
Precis. Men även om man gör så, alltså att lägga på det här F-et på KPI, så är det inte helt säkert att inflationssiffrorna ger en så bra bild av vad den faktiska inflationen är.
Om man tittar på de här siffrorna månad för månad så hoppar de runt väldigt mycket. Det finns olika skäl till varför det finns brus i de här tidsserierna.
Det finns då brus. Och brus är det man kallar sånt som stör, alltså sånt som avviker, sånt som hoppar runt, som Henry säger.
Mm.
Alltså det som liksom inte är relevant för den så här faktiska prisökningen. Alltså att priset går upp på kaffe i en butik, det är inte inflation. Men att priset går upp på all mat i alla butiker, det är inflation.
Just det.
Och det kan ju då vara massa saker som gör att brus uppstår. Dels vilka butiker som SCB råkar mäta i. Alltså de gör liksom mät i massa olika butiker och massa olika varor och sådär. Mm. Det kan också handla om säsongsvariationer Det kan också handla om väderförhållanden som gör saker så slår om plötsligt. Mm. Och så här, som, så här, det här var typ en slumpartad prisökning snarare än en inflationsbaserad prisökning, om man ska säga.
Någonting som liksom stör, ja, brus helt enkelt.
Brus, ja. Så frågan är ju då, hur vet man vad som är brus och inte? Och hur räknar man ut vad som är brus?
Då har man använt olika statistiska metoder för att plocka bort de här stora variationerna.
Jag ska bara säga att om man hör ett tickande i bakgrunden så är det för att överallt på Riksbanken, till exempel på Henry Olssons kontor, så står det en massa moraklockor.
Okej.
Okay. Det är för att på den tiden när Riksbanken var en kommersiell bank med vanliga kunder, då lämnade folk klockor som pant och de har fortfarande inte hämtat ut dem. Så att det står liksom moraklockor överallt.
Okay.
Hur som helst. Brus.
Brus.
Det finns enkla och svåra sätt att helt enkelt plocka bort det här bruset som vi har månad för månad.
Så vi ska väl gå igenom ett gäng här. Och alltså, det finns rätt många mått. Vi kan ju börja med det då, som alla just nu pratar om och älskar.
Någonting som är väldigt populärt, det är ju att plocka bort energipriser.
Det här måttet kallas då för KPIFXE. Och det är det här då som vi alla fått bekant oss med på senaste. Det är alltså inflation med fast ränta och så har man räknat bort energipriserna. Och det här gör man då för att man tycker att energipriserna är det som liksom varierar mest just nu. Så det är det som är, liksom är brus.
Mm.
Man tycker inte att energipriserna stiger av inflationsorsaker utan man gör det stiger av liksom lite mer andra orsaker.
Det kan vara tillfälliga störningar säkert.
Precis. Jag tror vi alla känner till om tillfälliga störningar när vi har laget.
Mm.
Det finns en annan som heter KPIXE minus färskvaror. Jag har inte hittat om den faktiskt har några fler liksom bokstäver att lägga på. Men det är som man tar bort bensin och el och typ grönsaker och kött.
Och det är också brus då?
Ja, alltså man kan ju tänka det, att det är brus då. För att om man tänker att energipriserna är brus så är väl typ färskvaror det som är mest beroende av energipriser.
Aha.
För att typ, jag vet inte, en paprika är typ gjord av diesel fast vi tänker inte på det. Så att om energipriser är brus så blir då typ paprika också brus. Sen finns det också, och nej, det här kommer inte på tentan, det finns en som heter UND24 som går ut på att ju mer en grupp varor varierar i pris de senaste 24 månaderna, desto mindre vikt ges de i indexet. Det finns KPIFPV som är ett sätt att se till att ju mer långvarig en prisförändring är, desto större vikt får den. Sen kan man då såklart jobba med både trim 85 eller trim 1 om man vill ta bort de mest eller de minst rörliga priserna.
Vad är det här för någonting?
Det här är olika sätt att ta bort brus då.
Ja.
Och tittar man historiskt vilka som har fungerat bäst för att förutspå inflation, då finns den ju där. KPIFPC.
Ja, det är en avancerad statistisk metod som heter principalkomponentanalys.
Vi kommer inte gå in på vad principalkomponentanalys är och fungerar. Men alltså, poängen här någonstans är att det finns många olika sätt att räkna fram det som man kallar för underliggande inflation.
Men visar de här i alla fall samma sak?
Nej, det gör de faktiskt inte. Alltså, om man kollar på de olika mått som Riksbanken använder sig av då och då, så skiljer det sig faktiskt jättemycket. I januari till exempel så hade vi enligt KPIFPV en underliggande inflation på 10,6. Enligt trim 1 då hade vi bara 7,9. Det är så mer än 2 procentenheters skillnad.
Okej, så beroende på vilket sätt man väljer så kan man få extremt olika liksom, resultat på hur stor den underliggande inflationen, den här siffran som vi då nu är så oroliga för plötsligt, egentligen är.
Exakt, och alltså, på riktigt så är det ju, skulle det kunna vara ganska oroväckande. Det Riksbanken pratar om oftast är då KPIFXE, alltså den utan energi.
Mm.
Men hur vet vi att det inte är trim 1 som är den sanna underliggande inflationen?
Som vi borde gå på.
Precis.
Nej, det låter som ett potentiellt problem faktiskt.
Verkligen. Men det behöver det kanske inte vara. Varför underliggande inflation kan vara användbart trots allt det här och varför vi ändå inte ska stirra oss blinda på den efter det här.
Så, underliggande inflation är ett mått där man då försöker beskriva inflation utan brus. Vad inflationen egentligen är. Mm. Eller inflationstrenden egentligen är.
Ja.
Och då finns det en massa olika sätt att mäta det på. Och beroende på vilket vi väljer så kommer vi få olika siffror. Olika underliggande inflationer. Och det kan vara stor skillnad på de här måtten.
Så är det.
Det här känns ju spontant som ett problem.
Ja.
Men du menar att det inte är ett problem?
Ja, alltså, jag. Det är väl Henry Olsson, vice riksbankschef, som menar att det här nödvändigtvis inte är ett problem. Och det är inte ett problem av flera anledningar. Dels så är det inte riktigt så att man bara kollar på ett av de här måtten och totalt ignorerar de andra. Utan det Riksbanken väljer att göra, det de väljer liksom alla.
Det Riksbanken brukar göra i våra penningpolitiska rapporter, det är att vi tittar på alla de här måtten på underliggande inflation och så tar vi medelvärdet av dem. Man rankar alla de här måtten som du nu berättade om, så tar vi det som ligger i mitten helt enkelt.
Så tar man TRIM 85 och KPIFXE och KPIFPV och slår ihop dem och delar dem på varandra så att säga, och tar man det som hamnar i mitten, så alltså, du vet, det är inte så att man har typ en algoritm som styr penningpolitiken, utan de sitter och kollar på alla de här grejerna och sen så typ fattar de ett mänskligt beslut.
Mm.
Så att det är det ena då. Det andra är att liksom, oavsett vilket av de här måtten man kollar på just nu, oavsett vad man skalar bort, oavsett liksom hur man försöker vända och vrida på de här siffrorna, så finns det en väldigt tydlig trend som är att inflationen stiger.
Särskilt sedan början av fjolåret så har ju alla pekat uppåt. Alltså det är liksom ingen tvekan. Alla våra olika mått på underliggande inflation har pekat att inflationen stiger i Sverige. Levnadsomkostnaderna ökar snabbare nu än vad de gjorde tidigare.
Så för att uttrycka lite krasst, även om man inte vet exakt vad den underliggande inflationen är, så är man rätt säker på att den stiger.
Det finns inget magiskt mått där ute som visar att egentligen sjunker inflationen.
Alltså det finns ju ett, och det heter KPIF. Och det är alltså konsumentprisindex med fast ränta. Och det är ju det som Riksbanken ska kolla på. Det är det som är inflationsmålet. Det visar ju att inflationen faktiskt går neråt.
Just det. Ja. Ja, men inte det man pratar om just nu.
Nej, utan det man pratar om just nu, det är ju då KPIFXE. Konsumentprisindex med fast ränta utan energikostnader. Det är den man har pratat om hela veckan när man pratar om underliggande inflation och att den stiger.
Okej, okay, så vad tycker då Henry Olsson om det här? Är det ett bra mått?
Det är inte min favorit.
Henry Olsson tycker att räkna bort energipriserna, det är inte idealt. Och det går tillbaka till det som vi började prata om. Vad är det vi försöker komma åt här? Vad är inflation ett mått på? Inflationen, enligt Henry Olsson och många andra, ska vara ett mått på ökade levnadskostnader. Och vad är det folk känner av just nu in terms of ökade levnadskostnader? Jo, det är ökade energipriser.
Jag betalar elräkningen varje månad och det gör de flesta i Sverige. Och jag står vid bensinpumpen och tankar min bil. Så det är liksom en del av mina levnadskostnader. Så man ska tänka på det att när man plockar bort det här som varierar väldigt mycket, då missar man ju en del av levnadskostnaderna. Varje penningpolitiskt möte så håller vi i direktionen varsitt anförande. Och jag brukar aldrig prata om konsumentprisindex exklusive energi, det är mitt val. Mina kollegor, de har en annan syn på det här, så de pratar glatt om KPIF exklusive energi. Så det är ett val som vi individuellt väljer att göra, vilket mått vi tycker är bäst.
Så att inte ens inom Riksbanken är man liksom helt överens om det här. Sen vill Henry vara tydlig med att säga att det här är liksom inte typ en konflikt, utan det är mest typ att han inte gillar att räkna bort energin. Sådär.
Jag tycker ändå att det verkar liksom en spänstig debatt där på Riksbanken. Men vad tycker han att man ska göra då?
Jag brukar bara ta de här officiella siffrorna och så tar jag ett medelvärde, de 12 sista observationerna.
Det är inte någon av dem som heter TRIM 1 eller TRIM 85?
Nej, det är så enkelt som helst. Det är bara att ta, liksom, du lägger ihop de 12 senaste observationerna och så dividerar du med 12. Det är, ja. Och då visar det sig att du får fram någonting som inte hoppar runt månad för månad. Utan då har du beräknat en typ av trend. Det är det jag brukar titta på.
Så inga X någonting?
Nej, så länge folk konsumerar någonting, då bör det vara med i det vi mäter. Nej, jag tycker vi ska försöka mäta levnadskostnaderna och hur mycket de ökar.
bara för att vara mega tydlig här. Han tar alltså varje månads KPI med fast ränta senaste 12 månaderna, slår ihop dem, delar på 12, boom.
Men jag kanske lägger ord i Henrys mun här, men tycker han att det andra då är lite tramsigt?
Nej, jag vill inte säga trams, men det finns ju ett val att göra liksom vilket sätt du föredrar när du ska plocka bort bruset i de här serierna.
Och du föredrar att inte plocka bort så många saker?
Ja, så är det.
Så för att summera, det Riksbanken menar när de säger underliggande inflation är KPI med en fast ränta och utan energipriser. Andra centralbanker kan mena andra saker. Internt kollar Riksbanken på massa olika mått och Henry Olsson föredrar sitt eget. För man kan göra det här hur krångligt som helst, men om man kan undvika att krångla till det så är väl det kanon.
Jag kan känna lite här att det är ett problem det här att man pratar om underliggande inflation och lite känns det som att man har höjt räntorna för att inflationen ska vända. Och nu vänder inflationen, men då har man hittat ett annat mått här, ett nytt mått. Så, alltså jag fattar att det inte så här går till, men det är svårt att kommunicera för Riksbanken, tänker jag mig.
Det är verkligen ett kommunikationsproblem, och det Henry menar är att så här, det finns en avvägning här i att så här, de statistiska avancerade metoderna behövs och finns ju av en anledning. Samtidigt som så här, man kanske inte ska förvänta sig att alla som påverkas av räntan ska ha läst statistik C. Typ. Sen finns det ju en annan fråga som vi inte riktigt har berört här, som är, vad spelar det här för roll då?
Mm.
Alltså, hur mycket tänker egentligen Riksbanken på den underliggande inflationen när de gör sin politik?
Jag skulle säga så här, att KPIF är den viktigaste, för det är den officiella mätningen som penningpolitiken inriktar sig på. När vi säger att vi har ett inflationsmål på 2%, då är det ju KPIFs ökningstakt som vi är ute efter. Om vi har alla de här andra måtten, om KPIF går upp och alla de här andra måtten också går upp, då är vi ju tämligen säkra på att levnadsomkostnaderna börjar att öka snabbare i Sverige. Och då har ju det vissa implikationer för vilken penningpolitik vi ska bedriva. Om KPIF går åt ett håll och några av de underliggande måtten går åt samma håll, medan andra går precis i andra riktningen, då säger ju det att det finns ökad osäkerhet på det här området. Och då får man liksom undersöka noggrannare om man vill skapa sig en bild vart levnadsomkostnadernas ökningstakt, vart det är på väg någonstans.
Så det spelar roll, men det spelar inte all roll, så att säga.
Något sånt. Och sen så ska man komma ihåg att det man använder de här siffrorna för ganska mycket är att göra prognoser. Och
prognoser som också säger att man inte ska lita på.
Ja, men precis. Och jag menar så här, när det kommer till vad de här siffrorna kan ta vägen i framtiden, så är ju ingenting säkert.
Det enda vi har är historien, och när vi gör prognoser på det här sättet, då säger vi ju egentligen i grunden att historien ska upprepa sig.
Det vi kan vara säkra på är att kapitalet är tillbaka igen nästa måndag, och att vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harris och Jakob Bursell. Kristoffer Krok har mixat det, och på Instagram heter vi Kapitalet.
Mm, gör vi.
Följ oss där. Kul ju. Tack så mycket, hej då.
Tack.